Och jag tänkte på det. Kommer ni ihåg vad ni sjöng i första lovsången i gudstjänsten idag? Open the eyes of my heart. Eller på svenska, öppna mitt hjärta för dig Gud. Tänk om vi ska ta det, den approachen nu när vi läser bibeltexten. Och så får vi se vad som händer. Det var strax före påskhögtiden. Och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att Fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa: Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom: Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Och då sa Simon Petrus: Herre, tvätta inte bara mina fötter, utan tvätta också händerna och huvudet. Den här berättelsen, man skulle kunna säga att det är en vardagsberättelse på ett sätt. En berättelse ifrån en vanlig händelse som de utförde säkert varje dag. De åt mat tillsammans. Och även om det för oss är lite främmande att tvätta fötterna i samband med maten, så var ju det väldigt naturligt för den här tiden att göra det. Om man tittar lite grann i de andra evangelierna, parallelltexterna till den här berättelsen, så framträder en bild av att det utspelar sig ungefär så att Jesus och lärjungarna kommer för att äta mat tillsammans. Men det finns ingen just då och där som naturligt tvättar deras fötter. Det brukar kunna vara en tjänare eller kanske en slav som gör det. Så lärjungarna, man förstår från ett annat evangelium att de kivar lite grann. Vem är störst av oss? Vem är minst? Vem betyder mest, vem betyder minst, vem ska tjäna den andra? Och det slutar liksom i den här situationen, alla är hungriga och det slutar med att ingen tvättar fötterna. Så de lägger sig till bords utan att tvätta fötterna och så reser sig då Jesus upp, tar av sig manteln, plockar upp handduken, häller upp vatten och böjer sig ner och sen så börjar han tvätta. Och där någonstans reagerar ju Petrus och förmodligen de andra också, känner att ups, det här blev tokigt. Jesus, inte ska du göra det. Om man tänker sig en parallell händelse fast ifrån vår tid. Låt oss säga en familj som sitter och äter middag efter en lång dag. Och de har en vän med sig. De har bjudit hem en kompis att äta mat. Och så har de ätit färdigt och det är dags att plocka av och diska och pappan och mamman tittar lite grann på varandra över bordet där och pappa säger att jag diskade igår så det kanske är din tur att plocka av och diska. Och mamma säger att nej, fast jag städade upp köket i eftermiddag så att det är nog din tur att diska. Och så tittar de lite ansträngt på varandra. Barnen vill inte alls hjälpa till, de har fullt upp med annat. Och till slut så reser sig gästen upp och börjar plocka disk. Och vad händer då i en modern kontext? Både mamma och pappa flyger ju upp från stolen förstås. Ber gästen sätta sig och börjar tillsammans plocka av och diska, skulle jag tro. Det är lite samma sak som det som händer i den här texten. Och så långt tänker jag att det är relativt lätt för oss ändå att identifiera oss med med den här vardagssituationen. Och Petrus reaktion som också blir här när Jesus då reser sig upp. Men faktum är att den här texten är, den är mer än en vardagsberättelse. Och det blir ganska tydligt, ganska snart, när Jesus svarar Petrus. För det finns en symbolik i den här texten. Den berättar någonting mer än den här ögonblickssituationen. Det här lilla kivet vid matbordet. Faktum är att författaren till Johannes evangeliet, det verkar som att han har en tanke med att placera den här texten just i kapitel 13, där han har satt den. Därför att innan i kapitel 1-12, där handlar Johannes evangeliet mycket om att Jesus rör sig bland folket. Och han talar till folket och han gör under och tecken inför folket. Men sen i kapitel 13 så är det som att evangeliet byter liksom lite riktning. Och efter det så är det främst till lärjungarna och de närmaste Jesus talar. Och så rör sig berättelsen in mot korset. Så att det är som att Johannes i sitt evangelium när han skriver, han lägger den berättelsen här i kapitel 13 för att skapa en kursändring där den här berättelsen får börja styra in mot korset och Jesu död uppståndelse. Om vi återvänder till Petrus. Jag tänker att Petrus, han var nog som många av oss är. I grund och botten så vill vi väl. Vi vill göra vårt bästa, i alla fall för det mesta. Och vi vill ändå andra människor gott. Men så är det ju lite jobbigt ibland att diska två dagar i rad. Eller att böja sig ner och tvätta brorsans och kompisarnas fötter. Å andra sidan, så när vi upptäcker att oj, nu var jag kanske lite självfokuserad eller lite egoistisk, eller jag tänkte lite för mycket på mig själv, så blir det, kan vi uppleva det lite besvärande, lite pinsamt, och så försöker vi ändå på något sätt rätta till det och ordna till det så att det blir bra i alla fall. Lite likt det Petrus gör här. Men faktum är att det Jesus svarar till Petrus, när Petrus ska liksom rädda situationen och fixa till det, det förändrar den här berättelsen och gör att berättelsen går från att vara en vardagsberättelse till någonting helt annat. Eller kanske någonting mycket mer än bara vardag. Det är för att vad Jesus säger när Petrus hoppar upp och säger stopp, stopp, aldrig i livet får du tvätta mina fötter. Att jag ser framför mig hur han börjar rycka i handduken kanske rent av för att liksom ta över. Och då så säger Jesus, om jag inte får tvätta dina fötter, ja, då har du inte gemenskap med mig. Och plötsligt så blir då berättelsen mer än ett familjegräl runt matbordet. Plötsligt så kommer den här berättelsen att även handla om vad Gud gör för oss människor. Det blir liksom ett större perspektiv på den här berättelsen. Jesus, han reser sig upp i berättelsen. Han plockar av sig manteln, står det. Han plockar upp handduken, fyller upp vatten. Och så böjer han sig ner och börjar betjäna lärjungarna och tvätta fötterna. Gud böjer sig ner för att tvätta bort världens synd, människans synd. Den här berättelsen får Johannes evangeliet vara kurs. Den berättelse som styr om kursen mot korset. Och vad handlar korset om? Det handlar om att Gud böjer sig ner för att tvätta bort världens synd, vår synd, människans synd. Johannes, han försöker hjälpa oss att förstå det här, upplever jag, i kapitel 13 i den här berättelsen. Därför att i vers 3, vad stod det där? Jo, där säger Johannes, han liksom kommenterar händelsen här som författare. Och så kommenterar han och så säger han att Jesus visste ju att all makt var given honom. Att Jesus har all makt. Att han kom ifrån Fadern, från himlen. Att han är Guds son, själv Gud. Och att han skulle återvända till himlen. Det tecknar ju en otroligt stor Jesus. Som är gudomlig, som är Guds son, som kommer från himlen, som ska återvända till Fadern, som har all makt i sina händer. Vers 3. Och i nästa ögonblick i vers 4, då klär Jesus på sig tjänarens, slavens kläder, böjer sig ner och betjänar. Och det här är ju egentligen anmärkningsvärt. Det finns en enorm spänning mellan vers 3 och vers 4 här. Där å ena sidan i vers 3 är Jesus Guds son, all makt är lagt i hans hand. Och i nästa ögonblick böjer han sig ner och betjänar, iklädd tjänarens eller slavens kläder. Det är som att just när Jesu gudomlighet och gudomliga storhet betonas i vers 3. Just i det ögonblicket så böjer han sig ner som en slav. Som att ju större Jesus är, desto djupare böjer han sig ner. Paulus, han fångar också det här. Han skriver i Filipperbrevet kapitel 2, vers 8. Det ibland kallar för Kristushymnen där, att Jesus, han ödmjukade sig och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Han ödmjukade sig och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Jesus böjer sig ner, ödmjukar sig, trots att han är den han är lydig och dör på korset för att tvätta bort världens synd. Den gudomlige böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter. Och nu reagerar Petrus. Stopp! Aldrig får du tvätta mina fötter. Det här är inte, det är inte rimligt. Topplocket går här för Petrus. Alltså, det här är inte okej. Så här får det inte gå till. Du kan inte tvätta mina fötter. Och då svarar Jesus, ja men Petrus, det är enda sättet. Jag måste göra det, för annars har du inte gemenskap med mig. Och det här tänker jag, det säger oss någonting, eller några saker om vem Gud är och vad Gud gör för oss. Det första det tänker jag, det är att Gud älskar oss genom handling. Ibland säger man att Bibeln, det är ganska lite, eller det finns ganska få tillfällen där Bibeln beskriver hur Gud är. Men Bibeln är full av berättelser om vad Gud gör för oss människor. Då tänker jag att det måste betyda att Gud är inte en abstrakt Gud som liksom kliver tillbaka och som iakttar bara, utan det är som att hela Bibeln andas det här att Gud handlar hela tiden, han agerar. Gud är en Gud som kavlar upp ärmarna, som smutsar ner händerna och som är med och handlar och agerar i den här världen, i den världshistoria, det som pågår just nu i världen. Han handlar och agerar i våra liv just nu. Gud är liksom en handlingens Gud på något sätt. En handlingens man. Det andra som jag tänker på då utifrån det här, det är, och det är kanske egentligen ganska givet utifrån den här berättelsen eller texten, det är att Gud vill rena oss, tvätta oss rena. Jesus, han böjer sig ner och tvättar bort smutsen från lärjungarnas fötter. i korsets händelser så tvättar Gud oss rena ifrån synd till kortakommanden, otillräcklighet, misslyckanden, allt det mörka som vi människor samlar på oss och bär på. Gud vill tvätta oss rena. Och det tredje som jag tänker på utifrån det här, jag tycker det är intressant, det är att Gud möter oss där vi är. Han väntar inte på perfekta människor innan han älskar oss. Alltså, Gud väntar inte på att vi ska rycka upp oss, bli lite bättre än vad vi är idag, ta oss i kragen och skärpa till oss, utan Gud möter oss där vi är just nu. Och varför säger jag det utifrån den här texten? Jo, det är för att Jesus, han böjer sig ner och börjar tvätta alla lärjungarnas fötter. Han tvättar Petrus fötter som snart kommer att förneka honom. Och han tvättar Judas fötter som redan är på gång och smida planer för att förråda honom. Han möter oss inte var vi kanske i bästa fall är imorgon, utan han möter oss och älskar oss där vi är just nu. För att vi ska få gemenskap med Gud så behöver vi låta oss bli tvättade av honom. Det är ju Jesu budskap i svaret till Petrus. Gud böjer sig ner till oss. Men vi behöver också böja oss inför Gud. Vi återvänder till Petrus igen. Det var ju honom vi skulle prata om idag. Det är fascinerande tycker jag att se hans resa i den här texten. Återigen, det går så fort så man hinner nästan inte med. Men det är anmärkningsvärt när man noterar det. För i ena ögonblicket så säger Petrus, aldrig får du tvätta mina fötter. Och i nästa vers, ett ögonblick senare, så säger han, okej Jesus, tvätta inte bara fötterna. Tvätta händerna och huvudet. Tvätta hela mig. I ena ögonblicket, aldrig. Och i nästa ögonblick, det är bara en vers, från en vers till nästa, tvätta hela mig. Och jag tänker när man läser, det går så fort så man nästan inte hinner med liksom. Men vad som händer mellan de här två verserna är ju egentligen att Petrus, han total kapitulerar inför Jesus. Därför att aldrig får du, handlar ju om att jag fixar det här själv, till okej, jag lägger ner allt för dig, tvätta hela mig. Och jag tror att här är utmaningen i den här texten till oss idag. För det första så utmanar den oss att släppa vår stolthet. Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jag fixar det själv, ge mig handduken. Fast sann ödmjukhet är inte att göra det själv, utan att faktiskt låta Gud betjäna oss och rädda oss. Det är inte i första hand vi själva som ska göra det, utan i första hand handlar det om att släppa stoltheten, ta emot det som Gud redan har gjort för oss. Den andra delen i utmaningen, tänker jag, det handlar om att vi här någonstans behöver erkänna vårt behov. Att vi har behov som vi inte själva kan fylla. Att vi behöver Guds rening, låta honom tvätta oss rena ifrån det mörka som vi samlar på oss. Att inse att jag kan inte göra det på egen hand, utan jag är faktiskt beroende av att Gud rör vid mig och renar mig. Jag tänker att utmaningen ligger här för oss idag. Att göra den här resan från aldrig, jag fixar det själv, till okej Gud, jag lägger ner min stolthet. Jag erkänner att jag inte kan fixa det på egen hand. Gör ditt verk i mig. Tvätta hela mig. Gör vad du vill med mitt liv. Jag tror att idag, jag vet inte, kanske mer, ännu mer idag än någonsin tidigare, så lever vi ofta väldigt fragmenterade liv. Alltså livet består av olika bitar och de hänger inte alltid ihop. Vi har familjen och hemmet och det. Det är liksom en del i vårt liv. Vi har arbetet, yrkeslivet och kollegorna, det är en annan. Och de ligger många gånger ganska fritt ifrån varandra. Eller kanske skolan och skolkamraterna. Vi har den religiösa biten. Vi kanske har det digitala livet. Vad vi gör och vilka vi är på nätet. Och här tror jag också att vi kan tillämpa den här utmaningen ifrån texten. Att vi utmanas här att överlåta hela oss. Och låta Gud, eller bjuda in Jesus till gemenskap med oss i livets alla de här delarna. Att göra den här fullständiga kapitulationen som Petrus lyckas göra från en vers till en annan. Från jag klarar det själv, mitt, till okej, nu lägger jag allt på bordet. Bjuder in dig till gemenskap i hela mitt liv, på alla områden. Där finns utmaningen idag till oss. Att kanske fundera på om vi behöver göra en kapitulation eller om vi behöver bjuda in Gud i hela vårt liv. Att göra sitt verk i oss. Jag stannar där. Vi ska be tillsammans. Tack Herre. För att du är så god. Tack att du är en Gud som är bortom vad vi kan förstå, Herre. Och samtidigt så böjer du dig ner till den här världen för att betjäna oss, Herre, med frälsning och upprättelse. Tack att du inte är en abstrakt tillbakadragen Gud, Herre, utan att du är mitt ibland oss. Att du har kontroll över den här världen, över den här historien som vi lever mitt i, Herre. Att du har kontroll över allt det som pågår idag utöver världen. Att du har kontroll över vart vi som enskilda människor är på väg, Herre. Jag ber, Far, att du ska göra det påminn i var och ens av våra liv, Herre. Utmana oss idag att göra det här steget från att tänka att vi kan själv, Herre, till att inse vårt beroende, erkänna vårt beroende utav dig, Herre. Och ta emot det du vill göra i våra liv. Tvätta oss rena. Läka det som är trasigt. Lyfta oss upp, Herre. Sätt oss fria. Tack Gud att vi alla utan undantag är kallade att tjäna dig i frihet. Kom helige ande och möt oss den här stunden.